Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset. Hallå, hallå alla glada fredagsfirare. Det här är ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs och min poddpartner heter Lovisa Lofsan Sandström. Jag tror att de flesta som lyssnar känner oss vid det här laget, Lovisa.
Det var jätteroligt. Vi fick en kommentar på Instagram från en tjej som skrev i förra veckan, alltså snart höst 2019. Ja. Åh, jag har precis hittat eran podd och börjat med avsnitt 1.
Oj!
Nästan 200 avsnitt framför sig.
Men och gud.
Jag svarade att jag tar inget som helst ansvar för någonting som jag någonsin har sagt i podden.
Nej, men det är ju det som man lite grann känner. Så jag hoppas ingen lyssnar på gamla avsnitt, för att jag har ingen aning om... Jag vet knappt vem var jag ens när vi började podda. Jag tror inte det samma som person som nu. Ja, men det känns som ett annat liv. Jag tror om vi själva gick in och lyssnade på gamla avsnitt så skulle vi nog... ibland kanske skratta åt oss själva, ibland bli jäkligt generade. Och ibland kanske tycker att vi var lite sköna.
Jag satt faktiskt och letade efter bilder. I iPhone så kan man ju klicka på platser och så kan man liksom zooma in på en karta. Så kan man se alla bilder tagda på en särskild plats.
Ja.
Och jag letade efter en särskild bild som jag hade tagit i mitt gym. Så då zoomade jag in på Rosenlundsgatan 32, zoomade in och så hittade jag massa bilder. Det var så kul för då hittade jag bilder från när vi fotade övningarna till en av trimestrarna i stora träningsboken för gravida.
Oj!
När du är gravid med Sam.
Gud, det känns också som ett annat liv kan jag säga.
Jag bara, åh gud. Det bara liksom gick som rysningar genom min kropp. Jag hade långt hår. Du hade bebis i magen. Mm. Alltså, åh.
Myset.
Åh. Så jag satt och hade som en nostalgitripp där ibland i min kamerarulle.
Gud vad mysigt. Men vad spännande att liksom börja lyssna på oss nu. Och så, för det är ju, det, då går man ju många, många år tillbaka. Det måste också vara lite konstigt om man börjar från början.
Ja, för det är det som är kul tycker jag också. Att vi faktiskt har dokumenterat så mycket av vad som har hänt i vårt liv. Vi har ju verkligen gått igenom olika faser, olika humör, olika träningsintressen. Basketen till exempel, den fanns ju inte i ditt
Nej.
Liv. Första åren med träningspodden.
Det har du faktiskt rätt i. Det har du faktiskt rätt i. Du, apropå basketen, så skickade ju du och Hans skickade ju en jätterolig screenshot till mig häromdagen från Aftonbladet. Och jag blev så himla upprymd av det, måste jag säga. Och det var en screenshot på en basketspelare som heter Nina Baresso. Och Nina och jag är lika gamla, födda 1975. Och vi spelade tillsammans i juniorlandslaget när vi var små bebisar. Och sen har hon liksom fortsatt att spela i högsta ligan, tror jag, i 13 eller 14 år. Och spelat i landslaget och sådär. Och de senaste åren så har hon spelat i division 1-laget Huddinge, tror jag. Och nu
hon bor ju där ute.
I Huddinge.
Yes.
Ja, för hon bodde i Södertälje när vi var små.
Förlåt. Söderort som söderort. Nu ska jag verkligen inte säga för mycket.
Nej,
jag tror att hon har bott i Huddinge i alla fall.
Ja, alltså när hon bodde i Södertälje, det var ju när vi gick på gymnasiet. Så att det är ju ett tag sedan. Så hon kan mycket väl ha flyttat x antal gånger sedan dess. Men i alla fall så har hon nu fått ett nytt kontrakt med damligaklubben Alvik. Så hon kommer alltså att göra comeback i högsta serien i basket som 44-åring. Och jag tycker att det här är så coolt så att jag får lite gåshud bara jag pratar om det. Det är så häftigt på så många olika plan tycker jag. Att bara så här, ja men vadå, jag skiter väl i åldern. Och jag tror att hon till och med sa i artikeln att jag har inte nått min toppen. Det tycker jag är så coolt. Hon är 44 bara, jag har inte nått min toppen. Jag tycker det är underbart. Men hade också en relation till Nina. Var det inte så?
Ja, men budskapet från Hans skärmdump som han skickade till oss, det var ju att Jessica, nu är det dags.
Ja, men jag har ju låtit mig själv... När jag pratar i träningspodden så har jag ju ändå försökt låta påskina att jag tycker att åldern inte spelar någon roll. Att vadå, jag kan väl göra comeback nu och spela basket och så här. Men egentligen så låter jag ju mig begränsas lite grann av åldern. Och nu är jag ju verkligen inte just nu i närheten av någon liganivå överhuvudtaget. Då skulle jag behöva träna mycket, mycket, mycket mer. Men jag har nog inte ens trott att det skulle kunna vara möjligt. Jag har tänkt så här, nej, men alltså... Det här är väl den nivån man får hålla sig på om man är i våran ålder. För nu ska vi spela division 3 den här säsongen. Och det känns väl som, det är väl maxet liksom.
Men som jag har förstått det så är Nina en av delägarna till den frisörkedjan där jag och mina barn går och klipper oss.
Jaha, okej, det är så ni har en liten relation kan man
och
säga.
Och den frågan får ju jag ofta, därför att jag har gått på Creative Heads. När jag hade långt hår så gick jag på Creative Heads och de gjorde alltid såna fina lockar, svinduktiga på inpackningar och det här influencersvallet, du vet.
Ja.
Och sen så gick jag till Creative Heads och bara... cut it all off. Och du vet, hon skakade på handen med saxen.
Tyckte det var så jobbigt. Tänk om det blir fel.
7-8 gånger frågade hon, är du helt säker på det här? Och jag bara, ja, kör. Och så klippte hon. Och jag bara, du så här? Jag bara, nej. Klipp mer. Nej, men nu får det räcka, Lovisa. Klipp mer. Och ändå var det så att jag 2 dagar senare
faktiskt då var tvungen att byta salong, gå till det som jag tycker då så här, nästan som en så här barberare som är van vid korta frisyrer
som rakar av allt
som här, vågar snacka snagga i nacken, och sen så är jag ju fast på Baresso sedan dess, och det är ju så många tjejer som har blivit inspirerade till att våga klippa av sig håret så där när man är liksom börjar komma upp i åren. Jag tror att det här är lite grej av det här med att man inte måste ha långt hår för att man är kvinna. Och tränar man mycket så är det ju supersmidigt att ha kort hår. Plus att jag tycker att det är snyggt att alltid se stylat ut. Att man inte alltid måste sätta upp det i den här tofsen. Som jag inte kan... Jag kan göra en egen fläta på mig själv. En vanlig fläta. Men det är ju... Alltså en träningsfläta är ju bland det snyggaste som finns. Men jag kan inte göra det på mig själv. Och då hör alla tjejerna av sig till mig och frågar... Åh, kan du rekommendera en frisör som är duktig på korta frisyrer? För jag... kan tänka mig att det blir lite grann som om man jobbar som tränare eller om man jobbar som kock, att man blir väldigt bra på den nischen som man har inom sitt lilla skrå.
Ja.
Så att den här sommaren dock ska jag lämna reservation vad jag har klippt mig själv, för att jag har inte orkat boka frisörtider och vi har varit så mycket uppe på landet, så jag har liksom tagit Hans hårtrimmer, dragit här lite grann, dragit där lite grann, drar fingrarna genom håret uppe på där långt, tar med köksaxeln, klipper lite grann. Baxter, som han tycker om att kolla på såna här filmklipp på YouTube när det är så här olika typer av, jag tror att han, det är väl en egen genre, han kallar för the most satisfying thing in the world. Det är liksom, det kan vara olika ljud, det kan vara olika mönster.
Jaha, det, liksom, det där, ja, just det, ja, jag vet precis så
när han, det. När han ser mig dra fingrarna genom kalufsen och sen ta fram köksaxeln, då säger han, oh, that's so unsatisfying.
Vad gulligt.
Men jag ska gå och göra en liten höstklippning. Dock så måste man ju underhålla en kort frisyr. Jag behöver gå någonstans var fjärde, femte vecka för att hålla undan framförallt kring öronen. Och sen så när det blir långt så blir det svårt att få den här snygga fluffet. Den här att man har en good hair day när man har kort hår, som jag vill att det ska liksom vara lite volym i det. Ofta är det så att ju skitigare håret blir, desto snyggare lägger det sig. Jämfört med när det är helt nytvättat och man har kort hår, då blir det ju verkligen som en liten bob.
Alltså jag har nog inte kommit till punkten kort hår ännu. Vet inte om jag kommer att komma. Jag tror det funkar på dig som är så ung.
Men, nu jo, kommer åldersnojan
ja,
igen.
Ja, men lite grann. Men du vet, om man i min ålder klipper kort, då blir man ju lite äldre med en gång. Alltså man blir ju lite tant med en gång. Det går inte att komma ifrån. Så att, och det här är min högst personliga åsikt. Men jag kommer nog inte att klippa kort. Jag fantiserar ju om att mitt hår över en natt ska bli kritvitt. Alltså det får ju inte, jag vill inte gå igenom den här stadien att det ska vara jättegrått och att det ska ta så här 20 år för håret att bli kritvitt. Jag tänker mig att över natten kommer mitt hår bli kritvitt, så ska jag ha det jättelångt som jag har det nu och lockigt, och så ska det vara så. Tills mitt sista andetag. Det är min dröm. Men det kommer ju förmodligen inte att bli så. Det känns aningen orealistisk.
Men apropå hårtemat, så när vi stängde av mikrofonerna förra veckan, då skulle du faktiskt direkt iväg till din frisör för att du skulle göra ordning håret inför pressdag. Och sen så såg jag massa intervjuer med dig, såna här webb-tv-grejer och massa pressbilder och liknande för alla Kanal 5-grejer som du har jobbat med under våren. Och du var väldigt snygg i håret.
Ja, jag vet. Jag var skitsnygg i håret. Alltid när jag varit hos frisören, då är det ju jättesnyggt i flera dagar. Då får man ju passa på att ta bilder. Nu är det inte så fint. Men min frisör, hon får alltid tjata på mig för att klippa ens en millimeter. Hon bara säger, jag ska bara nagga lite grann längst ut. Jag bara, inte för mycket. Paniken liksom. Men du, innan vi släpper Nina Baresso så måste jag berätta en rolig skröna som jag hörde om henne. För vi pratade lite grann om henne när vi spelade basketfestivalen. För alla i det laget har ju spelat mot eller med Nina. Eftersom vi är ungefär samma generation. Och då berättade de, och nu vet inte jag om det här är 100% sant eller inte, men det skulle mycket väl kunna vara sant. För de berättade att Nina inte har gjort en enda försäsong i hela sitt liv. Du vet, Under säsongen, då tränar man ju mest basket. Man tränar ju lite styrka och fys och sådär. Men det är ju under försäsongen och sommaren, liksom, när man har uppehåll från basketen, som man bygger sin fysik för att hålla under basketåret och för att bli bättre, starkare, snabbare, hoppa högre och så vidare. Det måste man ju liksom syssla med under sommaren, helt enkelt. Och försäsongen är ju oftast svin överjävlig, rent ut sagt. Alltså, jag har gått igenom sådana försäsonger att man har gått hem efter träningen varje dag och känns som att man ska dö. Det är bara så att däcka i sängen. Orkar inte röra sig, liksom. Träningsverk i 3 veckor efteråt och så. Så att försäsong kan ju vara riktigt, riktigt jävligt. Men enligt rykte då, och det här påstår då mina kompisar i laget att Nina själv har sagt, så har hon aldrig gjort en försäsong i hela sitt liv. Och hon är 44 och spelar, gör nu alltså comeback på högsta nivå. Vad säger du om det?
Alltså, kanske är det så att när man har ganska många års träning i kroppen, att man helt enkelt kan casha in när man närmar sig 40. Att när man är den här unga elitidrottaren, så är man fortfarande i uppbyggnadsperioden av livet. För det kan jag känna för mig själv i alla fall. Alltså att ju fler år som jag tränar, desto mindre behöver jag träna för att upprätthålla en schysst nivå. Men Nina är väl också idrottslärare, om jag inte minns fel. Jag tror att hon har pluggat på GH-ish. Men då kanske det är så att hon helt enkelt kastar in mycket bollar på lektionerna. Att hon rör på sig mycket och att hon helt enkelt kanske till och med utmanar sina elever då och då i fysen.
Ja, att hon kanske tycker att det räcker. Och vad jag minns så har hon inte varit skadad speciellt mycket under sin karriär. Så att det kanske har slitit mindre på hennes kropp. Jag har ingen aning. Jag tror inte det funkar för alla, definitivt inte. Det finns ju en anledning till att man har försäsongsträning. Men sen är ju hon också en exceptionell bolltalang. Alltså, hon trollar ju med den där bollen så att det inte är klokt. Så att där har hon ju en del gratis, kan man väl säga.
Men det är lite roligt, för att jag vet att det är många som inspireras av dig och basketen i träningspodden och faktiskt plockar upp såna här gamla idrottsspår. Vi har ju många hästtjejer, hästkvinnor som har tagit upp gamla ridvanor, helt enkelt för att man dels kanske har ekonomisk möjlighet, man har kanske fått någon i familjen som har det som intresse, jag tänker som du och Dylan som håller på med hästar tillsammans, men också att det kanske blir. Alltså, det är så många som sållas ut från idrott under sena tonåren och som, för att man helt enkelt inte vill vara på den nivån, träna så mycket som det förväntas när man är 17, 18, 19. Och sen så kan man komma tillbaka och helt enkelt göra det mer prestigefritt. Jag lockas ju ungefär 0,0% av att ta upp kanotkarriär eller att börja spela innebandy igen, som jag gjorde jättemycket, framförallt i högstadiet. Men jag kan ju förstå den här grejen att det blir liksom att man får en ny typ av relation till en gammal aktivitet.
Men lockas du verkligen 0,0%? Du är absolut inte sugen.
Nej, men det rycker inte i någon tarm där. Jag tror att jag skulle ha svårt det här med att ni har era fasta träningstider, till exempel du och ditt lag. Det skulle jag ha svårt att förhålla mig till. Sen tror jag att det är så många saker som jag vill göra. Och jag tror att min personlighet ligger i att jag liksom... om jag liksom säger, någon säger så här, men Lovisa, typ ett tv-program säger så här, ja men vi låter lite kända personer, om jag nu skulle liksom klassificera som sån, få plocka upp sin ungdomsidrott och sen dokumenterar vi och så gör vi en dokumentär av det. Behöver absolut inte få betalt, men att ändå skulle göra någon form av så här samhällsnytta för att visa på att man faktiskt kan idrotta med sport och inte bara träna.
Ja.
Alltså, om man tänker sig att det är skillnad på att idrotta och att träna.
Ja, men precis. Ja, det är det ju. Verkligen.
Då kanske jag skulle tycka att det vore kul, för att det blir liksom lite så här en metaperspektiv på det. Men bara för min egen skull, nej. Jag hoppas ju kunna bli kanottränare. Jag hoppas ju att något av mina barn kommer tycka att det är kul att paddla. Och jag vill gärna vara ledare. Men att vara självaktiv eller att vara så här... Ja, men typ som Falleman, din man förra, eller man, om jag säger man. Aha. Förra säsongen när han var spelande och tränare. Jag skulle nog säga nej, inte för min egen skull.
Nej, men jag fattar väl det lite grann. För mig är det ju så att jag är ju en ganska komplex person. Jag vill ju dels vara fri och hela tiden kunna bestämma själv vad jag ska göra och när och inte vara bunden till någonting så. Men jag behöver också rutiner. För mig är det jätteskönt att ha fasta träningstider varje vecka. Att jag vet så här, okej, den här säsongen som kommer nu ska vi träna. Den tiden vi har fått hittills är på torsdagar, men vi får förhoppningsvis en tid till. Men då vet jag att varje torsdag mellan 8:30 och 10:00, då har jag basketträning. Och det har jag varje torsdag. Och då förhåller jag mig till det. Och jag tycker att det är så skönt att ha den typen av ramen då. Jag vet inte om det där är något som lever kvar från ungdomen när jag var så styrd av mina träningstider alltid, av idrotten. Det kanske är det. Jag vet inte. Men jag gillar det i alla fall. Jag tycker det är superhärligt. Och nu håller på... Vet du vem Sofie Sarenbrant, deckarförfattaren, är?
Absolut.
Ja, känner du henne till och med kanske?
Ja, ja? Jag älskar Sofie. Jag gillar ju hennes böcker. Det är såna böcker som man kan lägga ifrån sig, så läser man lite grann och så lägger man ifrån sig. Passar ofta väldigt bra som ljudbok när man tränar, springer.
Ja, vi har lyssnat på hennes böcker i bilen när vi har kört runt halva Sverige den här sommaren. Så de passar jättebra som det. Men Sofie och jag, vi träffas en gång i veckan på ridlektion. För att hennes dotter och Dylan rider i samma grupp. Och då sitter vi alltid på läktaren och pratar ibland så mycket så att ridläraren får säga till oss och vara lite tyst. Vi glömmer ofta bort liksom vad som pågår nere på ridbanan, för det blir ett enormt surrande när vi kommer igång. Men hon försöker ju nu peppa mig till att börja rida regelbundet på samma ridskola då och börja tävla. Så hon skickar sms till mig och säger, ah, det är tävling då och då. Jag bara, jag vet inte. Jo, klart ska jag vara med, men då måste jag ju träna lite innan. Precis, det är bara att sätta igång. Så det kanske blir att jag tar upp det intresset också lite mer regelbundet. Det är ju faktiskt kul att ha ett intresse som man också delar med sina barn, tycker jag.
Ja, men just det där skillnaden mellan att idrotta och att träna.
Ja.
Och jag tänker då att den tredje kategorin, det är ju alla de som tränar för att de ska bränna kalorier.
Ja.
Och snacka om ett ganska så trist sätt att röra på sig jämfört med då att hålla på med en idrott som man älskar jämfört med att mäta förbrukade kalorier per pass.
Ja, och vet du vad? Det är ju det som jag har upptäckt sen jag började med basketen. Så kan jag tänka så här, men vad drev mig förut? Hur kunde jag liksom ha en drivkraft i att jag ska träna för att hålla formen eller för att kunna unna mig, för att inte gå upp i vikt eller du vet. Hur kunde jag ha det som drivkraft? Jag förstår ju inte det nu när jag bara tränar för att det är roligt. Det var en insikt för mig, måste jag säga.
Ja, vad intressant.
Ja, faktiskt. Men apropå det, jag har ett nytt mål.
Du har ju hintat lite på Instagram och jag började att bildgoogla för att se vad kommer... Jo, men alltså gud Jessica, jag lever mitt liv genom dig.
Du är sick! Hur kunde du ens bildgoogla den där bilden? Det var ju bara vilken storstad var som helst.
Ja, men det är så många som är så nyfikna. Jessica, du har ju hintat om att du vill springa ett nytt maraton.
Ja.
Du brukar säga att du har uthålligheten, men du har inte riktigt snabbheten och klippet i stegen.
Nej, men jag tänker lite grann så här. Normalt sett springer jag ju ett maraton om året. Men nu tänkte jag att jag hade ju tränat för lite till mitt förra maraton. Men jag har ju ändå någon slags... maratonkänsla i kroppen fortfarande, känns det som. Jag kan ju se framför mig att jag kan hålla på i 4-5 timmar utan problem egentligen. Även om jag kanske inte tränar så just nu, men jag tänker att det borde gå rätt fort. Det är inte så länge sedan jag sprang maraton ändå. Så vad fick jag för mig? För jag satt där och googlade lite olika maraton som jag gör ibland. Och så kom jag på att Dylan och jag ju har planerat att åka till ett ställe. För att han fyller 10 och vi har sagt att då ska vi åka någonstans själva. Och då kom jag på att, oj, tänk om man kunde slå ihop det med ett maraton. Hmm, perfekt. Och så hittade jag ett maraton som passade jättebra i just denna stad. Nu ska du få gissa vilken stad det är.
Ja, men på mina bildgooglingar, på när jag sitter och analyserar dem, när du har liksom gett små, små ledtrådar. Så ett, det är en storstad.
Ja.
Två, det går att vara turist.
Ja. Tre, det är jättevarmt.
Tre, just det, varmt och väldigt fuktigt. Mm. Och då sätter jag ihop mina geografiskills som jag har och tänker att det är Singapore.
Det är rätt, Lovisa!
Är det så?
Ja! Hur kunde jag aldrig... du ta reda på det? Det var baske mig otroligt, men du är en detektiv.
Jag som inte jag brukar inte vinna saker. Har jag fått, får jag något pris?
Ja, nej, du får pris om att du var den första som fick veta. Det var väl ett fint pris. Nej, men du är en detektiv, det har vi pratat om tidigare i podden. Man kan inte dölja något för Lovisa. Får hon nos på en liten ledtråd, då är man körd. Alltså. Det går inte. Men i alla fall, Singapore blir det. Och det blir den 30 november, tror jag att loppet är.
Men vänta nu, då ska jag bara säga så här. Mm. Om jag har en Asienkarta utan städer utmärkta, alltså så att det bara är liksom en stort Asien, så skulle jag inte kunna peka ut på kartan var Singapore ligger. Så att mina geografiskills, de liksom sträcker sig bara en liten bit.
Ja, alltså dina geografiskills med dina detektivskills, de däremot sträcker sig ganska långt.
Var ligger Singapore?
ja. Hallå, ska du ställa så svåra frågor? Det ligger jävligt långt bort i alla fall. För att direktflyget dit tar 13 timmar och 40 minuter, tror jag.
Åh, herregud.
Och det var en liten missräkning. För att jag anmälde mig till loppet först. Jag bara, perfekt, vi kör på det här. Sen började jag kolla resor. Och då bara, jaha, var det nästan 14 timmar direkt? Aj, 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 så långt trodde jag inte att det var. Så att det är längre än man tror, helt enkelt. Det kan vi ju konstatera i alla fall. Jag trodde att det var kanske så här 10 timmar bort.
Du vet inte ens vart du ska åka någonstans.
Nej, men knappt. Nej, men för jag har mellanlandat i Singapore en gång när jag skulle flyga till Sydney. Och då tänkte jag så här, men mellanlandar man i Singapore, det måste ju vara ungefär halva vägen till Sydney. Så det kan inte vara så långt ändå. Men då hade jag glömt att Sydney är ju extremt långt bort. Och halva vägen till Sydney, det kan gott och väl vara 13 timmar. Det är inga problem. Så det var ganska långt. Men Singapore ska ju vara väldigt fint och väldigt roligt. Man kan göra jättemycket saker. Så att det kommer att bli späckat schema innan loppet. Ja, min plan som jag har lagt nu, det är att jag och Dylan då, som kommer att få extra knäcka som fotograf. Jag måste alltid ha med en fotograf när jag springer som kan ta bilder och så. Så Dylan är min fotograf på denna resa. Vi kommer att komma dit på söndagen och loppet går på lördagen. Så att vi kommer att ha dagarna innan loppet att göra roliga saker. Vi ska gå till någon nöjespark, vi ska gå på djurpark, vi ska åka på nattsafari. Ja, vi ska hitta på massa roliga saker. Och det är väldigt rent i Singapore. Och det gillar ju både jag och Dylan. För Dylan har ju ärvt min fobi för kladd och smuts. Han gillar inte heller det. Så han bara, det ser ut att vara så rent där. Det verkar vara väldigt rent. Jag bara, ja, det är så härligt. Det är jätterent. Man får böter om man spottar tuggummi på gatan. Han bara, åh, vad bra. Så att där möts vi i den här kärleken till en ren stad. Och det finns jättemycket skoj, så att det kommer bli en kanonresa. Och loppet, det här är faktiskt en av anledningarna till att jag bestämde mig för att springa. Det går på kvällen. Och det blir mitt första kvällslopp. Jag har aldrig sprungit ett kvällsmaraton innan. Och det är ju inte då lika varmt. För att hade det varit på dagen, jag vet inte om jag hade pallat det, tror jag. Jag gillar ju inte att springa när det är varmt. Jag hade säkert kunnat plåga mig, men det hade ju inte varit någon kul upplevelse. Har du sprungit kvällsmaraton någon gång?
Nej, men däremot har jag gjort, alltså jag har ju startat på morgonen och gått i mål på kvällen på grund av att
du har
jag
hållit på väldigt länge.
Att jag har varit så långsam. Nej, men jag måste tänka, Ultravasan, då startade vi ju väldigt tidigt, men det var ju, jag var 11 timmar. Starten kanske gick 6, så då var jag vid klockan. Jag har nog inte gått i mål efter klockan 6 på kvällen. Jag har sprungit 2 fuktiga, varma lopp. Och det var ju Great Wall Marathon när vi typ hade 38 grader.
Ja, men det är ju på ungefär samma breddgrader.
Och det var ju väldigt moisture. Alltså, så att det var liksom... vad ska man förklara? Det är fuktigt. Alltså, på ett sätt så är det ju skönt att andas. På samma sätt som att man tycker att det är skönt att springa när, efter att det har regnat i Sverige.
Ja.
Alltså att det är någon...
Syresatt känns, luft.
Ja, den känns annorlunda. Men däremot så blev jag lite så här konstig i huden. För att till slut så slutar man svettas själv. Men det blir ändå fukt på huden utifrån. Och det är ju lite speciellt när man samtidigt är väldigt trött. Man kanske är liksom allmänt påverkad av den fysiska ansträngningen. Men jag har ju inte sprungit så många citylopp. Och jag sprang ut New York Marathon, men vi hade alltså nästan, jag skulle nog säga att vi typ hade kanske 4-5 grader när vi startade på morgonen utanför Manhattan. Så att jag kombinationen av att springa stad och att det ska vara fuktigt, det har jag inte gjort. Så där kan jag verkligen inte ge dig några som helst tips. Vi antar att Singapore Marathon är ett stadslopp.
Ja, det är det absolut. Man springer i stan. Och det blir jättekult. Jag gillar ju att uppleva nytt. Att det blir lite ny touch på loppet. Och jag kom på det nu när jag satt här och tänkte på att jag precis sa att jag tror ändå att jag är i maratonform. Jag kom på att det är ju inte alls. Jag har ju haft ont i hälen hela sommaren. Jag har inte kunnat springa någonting. Men och jag kan ju fortfarande inte springa långt med min häl. Så jag vet inte hur det här ska gå. Det var någon som frågade mig faktiskt på Instagram. Men med sådana förutsättningar, om du inte tror att du... är i form och du har ont i hälen och sådär. Varför ska du ens göra det? Det verkar ju dumt. Men det är något i mig som inte kan stå emot en utmaning. Det är så, okej, det här... alla odds är emot detta. Men jag måste ändå göra det. Jag vet inte vad det är som lockar till att göra sådana dumma saker. Men någonting konstigt är det.
Är inte det lite grann av det som har drivit dig med ditt jobb också?
Jo, men kanske. Det är det nog också. För det var ju samma när jag började med tv. Att det här med travet, jag kunde ju ingenting om trav. Och kunde ju ingenting om tv heller egentligen. Men att jag ändå inte kunde låta bli och bara kasta mig in i det. Och tänka så här, ja, det här är en utmaning. Men hur svårt kan det vara? Och jag tänker lite samma nu. Ja, men hur svårt kan det vara? Jag kommer väl att klara det, antar jag, hoppas jag.
Men sen är väl också, jag tänker, apropå att åka på att springa lopp utanför Sverige. I det här fallet så kanske det är så att loppet är en bonus på er mamma-son-resa.
Ja.
Och du åker inte dit för att springa ett lopp.
Alltså, det viktigaste är inte loppet. Loppet är, som du säger, en bonus. Men det är faktiskt en väldigt bra bonus eftersom jag ju har som mål att springa maraton i alla världsdelar. Det ska jag lyckas med. Jag ska komma med i Seven Continents Club. Det har jag bestämt mig för. Hur lång tid den tar så ska jag med. Och då har jag ju... när jag har sprungit Singapore så har jag ju faktiskt bara Afrika och Nordpolen kvar.
Åh, gud vad coolt.
Ja, och det är ju inga tråkiga ställen att springa på heller. Så då ska jag hitta ett riktigt bra Afrikalopp efter det. Och sen tror jag att man måste anmäla sig något år i förväg till det här Nordpolenloppet. För att det är så få platser. Och det kommer ju inte att vara kul någonstans. Men man får väl se det som en upplevelse, antar jag.
Vad pratar vi om för datum nu då för Singapore Marathon? Vad har du för tidsplan tills dess?
Ja, alltså loppet går ju den sista november. Och det betyder att jag har... september, oktober, november, tre månader lite drygt. 3 månader och 10 dagar på mig. Och jag tänker att det går bra. Jag har blivit lite sådär... jag tänker att rutinen gör ganska mycket. Rutinen kommer att bära mig ganska långt om jag bara ser till att få in lite långpass för att härda kroppen liksom. Och jag har inte några tidsmål, så jag kommer inte att koncentrera mig så mycket på att springa mycket intervaller för att liksom springa fortare, utan jag vill bara få in det här långa nötandet, att jag pallar det. Så att jag tänker så här, om jag springer 3 gånger i veckan som jag gör normalt sett, men att jag bara omvandlar ett av passen till ett långpass, så kommer jag klara mig alldeles utmärkt. Eftersom jag inte har några prestationsmål. Hade jag haft ett prestationsmål och tänkt så här, gud, jag vill verkligen springa under 4 timmar som ju är mitt långsiktiga maratonmål. Men just nu är det inte realistiskt. Då hade jag ju fått träna på ett helt annat sätt. Och det vet ju de som kanske har följt program i våran stora löparboken för kvinnor. Att då får man ju träna lite mer målinriktat och kanske inte så happy-go-lucky.
Och status på din häl då? Nu alltså?
Nej, men lite bättre. Men fortfarande inte bra. Jag har fortfarande en knöl på hälen. Och det jag har googlat mig till, eftersom jag fortfarande inte har pallrat mig iväg till en läkare, det är att det kan vara något man måste operera bort. Att man har fått någon sån här förkalkning, eller vad säger man? En utväxt liksom.
En påbyggnad.
Ja, precis. Som man kanske måste operera. Och det vill jag inte göra. Så att jag kommer att försöka komma runt det där på något sätt. Och då läste jag faktiskt också på internet, alltså det är en källa till så mycket tok, om en känd svensk långdistanslöpare som jag just nu inte kommer ihåg vad han heter, en man som också hade problem med en sån där utbuktning på hälen som gjorde att när skon tryckte på så liksom sträckte det sig upp i hälsenan, och då får man ju så ont till slut så man kan inte fortsätta, det går inte. Men han hade kommit på något nytt med att man kunde klippa bort hälkappan på skon. Nu vet jag inte exakt hans teknik för att klippa bort så att skon fortfarande känns stabil. För det är ju det. Och man kan ju inte klippa bort hela baksidan, för då går det ju liksom inte att
börja glappa.
Ja, men då tappar man ju skon. Då blir den som en toffel istället. Så jag tror att han har någon slags teknik där man kan klippa ett hål just där man har sin onda punkt. Och det här är
kan inte det vara ett av de märkligaste mejlen som du någonsin kommer skicka i ditt liv? Hej, snälla du, kan du skicka mig en instruktionsfilm på hur jag ska klippa hur man klipper sin sko?
Det kan vara ett konstigt mejl, men det kan vara värt att göra det ändå. Och jag tänkte att då, eftersom jag aldrig slänger någonting, så tänkte jag att jag kan testa på ett par gamla löparskor som ändå är nötta i hälen, som jag kanske inte kommer att använda till någon långdistanslöpning igen. Då kan jag testa på dem och försöka skära eller klippa ut det där hålet då för hälen och se om det funkar. Och om det inte funkar får jag testa med något annat, för det funkar med mjuk hälkappa. Då kan jag faktiskt springa. Men det är ju inte det är ju väldigt få skor egentligen som har en så pass mjuk hälkappa att det inte är någonting som trycker, för man tappar ju lite stabilitet i och med det.
Ja.
Ja.
Men när du spelar basket och det är mycket sidledsförflyttningar och liknande, då har du inte alls problem.
Nej,
eller?
Vet du vad, det här är det sjuka. Basket och basketskorna har ju en hårdare hälkappa. Det som är med basketskorna att de är kanske lite större, för att man får så ont annars i naglarna när det är mycket så här start och stopp och sidförflyttningar och sånt. Man får mycket nageltrång och blånaglar annars. Så att jag brukar ha basketskorna lite stora. Och det kanske är det som gör att det inte trycker på hälen på samma sätt. Eller om det är någonting med den här monotona när man bara springer långt. Att det går lättare när det är liksom lite kortare sträckor. Jag vet inte, för när jag tränar basket får jag inte ont överhuvudtaget. När jag springer däremot så får jag ont. Är inte det jättekonstigt?
Jo, men det känns ju lite som att du ger oss lite kul spänning. Man säger ju alltid så här när man håller på med poddar eller Instagram eller blogg att man ska ha så här att det ska vara någon serie, att man som följare ska få vara med under lång tid och det ska finnas lite spänningsmoment och liksom att man ska engagera sina följare. Ja. Det känns ju lite grann som att vi skapar en sån här små cliffhangers nu från vecka till vecka.
Exakt.
Hur ska detta gå?
Men vet du vad, det är det här som jag älskar. Det här är en av anledningarna till att jag hela tiden håller på att anmäla mig till nya lopp. Det är just för att det är så roligt att få berätta om resan i träningspodden. Och speciellt när det är många hinder på vägen. Då tycker jag att det är jättekul. Sen vet jag inte om de som lyssnar tycker att det är så roligt. Men jag gillar själv det här med att man har lite grann en följetong. Så att egentligen är det ni lyssnare som hela tiden sporrar mig till att anmäla mig till nya lopp. Så tack för det.
Ja, jag är ju lite avundsjuk. Det är ju många som frågar mig så här: Lovisa, vad har du för mål? Vilken lopp ska du springa i höst? Och kommer jag få se dig på tjejmilen? Ska du springa Stockholm halvmaraton? Och jag hade ju, eller har ju bestämt att det här året ska vara mitt lugna år. Jag gjorde ju bland det roligaste jag någonsin gjort, Ragnar, som för övrigt har öppnat anmälan till nästa år, Jessica Almenäs.
Jag såg det, jag fick mail om det faktiskt.
Aha.
Mm-hmm.
Aha, jag kommer ligga på dig.
Ja, det är bra.
Jag har skrivit upp helgen i juni. Förutom det som i och för sig var ett rätt stort och maffigt projekt. Men jag har ju liksom hållit mig borta från alla såna typer av, ja, men de här loppen som tar en halv dag i projekt. Jag har ju valt att lägga mer tid på min egen träning och på att jobba, att vara hemma. Och det sitter ju verkligen inte naturligt i mig. Jag får ju så här kämpa med att inte nappa. Och det var till och med så att när jag och min kollega Karin bestämde att vi skulle ha en träningsdag, den som vi har träningsdag varje månad i vårt eget gym.
Ja.
Och då så kom vi fram till att den enda rimliga och lämpliga dagen i augusti, det skulle vara den 31 augusti, för det var den dagen som vi alla kunde, det var ledigt i studion och liknande. Så när vi hade tagit det beslutet och jag la ut de platserna sent i våras för dem, då tänkte jag så här, åh, gud vad skönt, då behöver jag inte fundera över om jag ska springa Helsingborg maraton. Så det är liksom på den nivån för mig att jag så här får hålla mig borta från att hålla på att springa alla de här roliga loppen. Men nu när du pratar om maratonförberedelse, lägga upp en plan, så då kan jag erkänna att det lockar mig ju mycket mer. Det blir jag sugen på lite, till och med, jag skulle nog säga att jag blir lite avundsjuk, fast på ett positivt sätt, att så här, det skulle vara väldigt kul. Men jag håller mig ifrån lopp den här hösten om det inte är så att det kommer upp någonting. Det finns ju vissa så här lopp som ibland är på vardagarna. Då kan jag bli så här, ah, det kanske skulle vara lite kul. Men helgerna jobbar jag tror att jag jobbar fram till 20 november. Alla helger.
Och
då får folk säga, åh gud, herregud. Men då ska man komma ihåg att när jag jobbar så känns det inte som att jag jobbar. Jag har ju väldigt roliga jobbgrejer. Och jag jobbar ju nästan bara med sånt som jag själv skulle vilja vara med som deltagare på. Så om jag har en träningshelg, typ Jokkmokk, så ska jag vara upp
kul,
dit.
Jessica,
jag ska ju till Jokkmokk.
Ja.
Älskar det. Då gör jag ett program, träningspass och allt sånt som jag själv skulle vilja vara med på som deltagare. Så därför är det inte betungande. Det är inte som att jobba inom vården, jobba skift. Det är inte som att, jag vet inte vilka jobb som det är, som liksom att man sträcker sig över helgen och att man så här skjuter ut sig från familjen och säger att vi ses på söndag kväll. Men så att jag har ju verkligen lyxen att inte kännas som att jag jobbar när jag jobbar. Men med det sagt, skulle det komma någon sån här kul vardagslopp, då kanske jag hänger på. Men jag tycker att det är så himla roligt med Barry's, så det kör jag nästan en gång i veckan och tänker att vi ska försöka göra det under hösten. Unna mig att faktiskt ta mig in till stan, trots att jag inte har liksom ett ärende dit. Boka en träningsdejt på Barry's och lägga min löpning där och lite grann utomhus på Söder och sådär. Men att inte behöva samla asfaltskilometer så som jag nog tycker att jag skulle behöva göra om jag ska preppa mig för ett riktigt asfaltslopp. Det är också ganska härlig känsla.
Ja, absolut. Men man måste ju bara, nu har ju du bestämt dig för att du ska ha ditt lugna år. Och då är ju det ditt mål, kan man väl säga. Att du ska klara det.
Ett mål i sig.
Ja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi är denna vecka sponsrade av Rusta.
Ja, och det passar ju perfekt nu när våren äntligen är här på riktigt och man börjar vara ute mer på sin balkong, i sin trädgård eller på landet.
Ja, Rusta har ju hur många grejer som helst för hemmet och dessutom till bra pris och med god kvalitet. Jag fick till exempel ett riktigt ryck häromdagen, storstädade ute på vår terrass. Vi har ju liksom, det är typ som en takvåning kan vi säga. Och där har jag bland annat mitt utegym. Så jag krattade, jag slängde kvistar, alltså jag gjorde så vårfint. Och då insåg jag att vi behöver piffa till det lite. Med bland annat på min lista står det nya ljusslingor, krukor och utomhuskuddar. Och allt det finns på Rusta till överraskande lågpris. I'm happy.
Ja, det låter supermysigt och jag ska faktiskt också åka till mitt lokala Rusta som är i Bromma Blocks. För jag är sugen på att skaffa lite nya grejer till trädgården så här inför våren. Till exempel solcellsbelysning, det gillar jag verkligen, det är toppen.
Du, det där har jag kan säga Hans har dille på. Alltså på landet, det lyser små lampor i buskar överallt på natten. Man kan gå ut och kissa och känna sig upplyst. Men kom ihåg att Rusta, de har träningsgrejer också. Hantlar, träningsband och sånt. Perfekt om man vill fixa ett litet utegym som inte behöver kosta skjortan. Mm-hmm.
Väldigt smart. Nu blev jag riktigt sugen, Lovisa, på att göra som du. Ta tag i våren, gör lite fint hemma.
Ja, gör det, Jessica. Och vi tipsar våra lyssnare om att göra samma sak.
Japp, kolla in rusta.com för där finns det massa grejer. Men framförallt så kanske du bara ska besöka ett Rusta-varuhus och få inspiration där till att fixa ditt hem inför våren. Vi säger stort tack till Rusta.
Tack, Rusta.
Men jag skulle nog faktiskt vilja lägga till här nu. Och det är för att när du pratar om att springa lopp och jag har sett att du har haft dina basketträningar. Jag har varit, idag kommer det vända, för idag så ska jag gå och träna. Men jag har varit lite bitter.
Du har varit sjuk, din dåre.
Jag har varit sjuk och jag måste nog utnämna mig själv till världens sämsta människa på att vara sjuk. Jag är så dålig på att vara sjuk.
Men du låter ju väldigt frisk nu, måste jag säga.
Idag. Jag lever som jag lär. I mitt lugna år så lever jag som jag lär. Vilket innebär att, till att börja med, jag kände mig ju sliten. Kommer du ihåg när vi poddade förra veckan?
Ja.
När jag hade kommit hem från Kebnekaise.
Mm, då var du ganska trött.
Ja, jag kände mig sliten. Jag kände att det hade varit mycket. Jag är ju lite nojig med att flyga efter typ en träningsresa eller som det här nu, vi hade varit på Kebnekaise 4 dagar och jag avslutade med den här monsterlöpningen från Kebnekaise till Nikkaluokta och sen sätta sig på ett flyg och folk hostar och nyser runt omkring och jag måste så här, dra upp min tröja för att jag kan nästan känna så här, hur mitt immunförsvar det liksom står helt öppet.
Får panik där också.
Känner mig sliten, vilade från träning, tränade lite lätt överkropp efter några dagar och under de här dagarna så hade jag så här lite kittlingar i halsen, att det killade lite i halsen, men det har jag liksom inga problem att träna med. Det var verkligen inte så här sjukdomskänsla. Men sen på torsdagen, alltså nästan 5 dagar efter att jag 4 dagar efter att jag kom hem från Kebnekaise, då vaknade jag med halsont.
Och det är inte kul.
Och jag hade bokat en träningstid så att jag skulle vara klockan 6.30 på Barry's. Vi var ett helt gäng som skulle köra. Och hade klockan på 5:30 och bara kände så här, det spelar ingen roll om det här halsontet har gått över när klockan är 9. Jag kan inte, det här kan jag inte träna med. Och sen var vi bortresta över veckoslutet för att min mamma bjöd på stort 3 dagars kalas. Och det var verkligen inte någonting som jag kunde avboka mig ifrån, utan det var liksom hålla ihop det. Jag gick och la mig och sov en stund på dagen, tog i pren och sen gick allt halsont över. Men jag kände mig så här, jag kände mig allmänt omtöcknad. Och jag tror att hade det varit en vanlig vardag och att jag liksom i mitt i livet, mitt i vardagen, mitt i höstterminen, då hade jag kört på. Jag hade gått och jobbat, jag hade tänkt att det var stress, jag hade inte känt efter så mycket. Men nu så kände jag så här, men okej, det är ändå några dagar kvar innan höstterminen ska börja. Jag hade bestämt med barnen att vi ska verkligen liksom in i det sista. Mina barn har varit lediga från skolavslutningen till skolstart. De har inte varit på fritids någonting. Så vi hade ändå bestämt att vi liksom skulle njuta av fram till sista minuten innan man går till skolan på måndag morgon, så ska det vara sommarlov.
Gulligt.
Så då chillade jag. Och typ 2-3 timmar, då kan jag tycka så att det var skönt på söndagen då. Då låg jag på sängen. Jag hade ändå så här bäddat sängen, för jag kände mig inte så här sjuk att jag måste ligga nerbäddad. Jag bäddade sängen, tog en dusch och så kröp jag ner under filten. När klockan är typ 11:30 på dagen, fram tills dess, gud mysigt. Hans kommer in och frågar så här, behöver du hjälp med någonting? Och jag säger nej, det är lugnt, jag klarar mig. Låg och kollade på typ alla avsnitten av Orange is the New Black sista säsongen. Och sen typ 11:30 på förmiddagen, jag bara, okej. Kanske ska städa garderoben. Ja, rensa bland träningstightsen. Badrumsskåpet. Barnen når nu faktiskt till nedersta hyllan i mitt badrumsskåp. Jag kanske ska möblera om i badrumsskåpet så att barnens tandborstar får plats där inne och inte behöver stå framme på bänken. Städar hela badrummet.
Oj.
Alltså jag tog mig igenom så här, och så efter typ 40 minuter jag bara, nu måste jag lägga mig ner och vila lite stund, kolla på Orange is the New Black och bara inser att jag är sämst på att vara sjuk. Det kryper i skinnet och jag är ju verkligen inte, eller verkligen, jag är ju inte, många tror ju att jag är träningsnarkoman, att jag liksom skulle få ångest av att vara tvungen att hoppa över träningspass eller att jag måste träna 2 gånger om dagen. Och det kan jag verkligen säga att absolut inte. Och många av dem som lyssnar på Träningspodden vet ju att jag har ju perioder när jag tränar 3 gånger i veckan. Det är liksom, så blir livet ibland. Men jag mår ju bäst när jag får 5 pass.
Ja.
5 pass i veckan, då har jag liksom stenkoll på läget, jag känner mig glad jämt, jag sover bra, det är lagom betungande, jag känner mig inte sliten av träningen. På kvällen jag bara, gud, nu har jag tappat allting. Nu har jag blivit otränad. Va? Det är så här det börjar. Alltså, men du vet, jag får ju så här personliga kriser. Det är bara ju någonting som sätter sig i hjärnan av att man blir liksom ur balans. Och jag bara tittade i spegeln och bara spände biceps lite grann. Ah, pju, nej men den är kvar. Det är lite kul. Det är kula där. Alltså så sämst på att vara sjuk. Men så är det bestämt. Ja, men okej. Var hemma från jobbet måndag, jobba från soffan. Asnice, fick hur mycket som helst gjort. Och sen har jag bestämt att tisdag, då ska jag prova promenad. Och det här är ju liksom mitt bästa tips efter att man har varit sjuk. Hur vet jag att jag kan börja träna igen? Jo, man tar en promenad. Man känner på hur känns det när jag kommer ut, hur känns det när jag får igång flåset, hur känns det i kroppen, hur trött är jag efter promenaden. Så på tisdag eftermiddag, då är det alltså 5 dagar efter att jag hade fått halsont, då gick jag min promenad utan problem. Gick en till promenad hem från ett möte. Kändes jättebra. Så idag, onsdag, ska jag träna mitt första träningspass. Och min bröstrygg längtar efter det. Mina muskler längtar efter det. Mitt humör längtar efter det. Och det är så härligt att få längta efter att träna. Men de där 5 dagarna, det är fruktansvärt jobbigt för någon som är dålig på att vara sjuk.
Ja, det låter ju som att du har stressat som bara den när du har varit hemma där och varit sjuk. När jag är sjuk, då brukar jag liksom unna mig och bara ligga och slappa. Eller ofta när man är hemma, när man är så pass sjuk att man är hemma, då orkar man ju nästan inte ligga och slappa, utan då ligger man ju och lider typ och sover.
Jag är ju i princip aldrig sjuk. Och jag förtjänar ju egentligen att vara sjuk mycket oftare än vad jag är.
För okay.
att jag är ju inte så bra på att ta hand om mig. Alltså, jobbar lite för mycket, tränar hårt. Så jag tycker nog att jag borde vara sjukare oftare än vad jag är.
Ja.
Jag borde vara sjuk oftare än vad jag är. Så att jag kände så här att ackumulerat över åren, så en 5 dagars förkylning. Det är no big deal. Men där och då blir jag det största offret med självömkan. Jag har en så stor offerkofta runt mig så att det är så otrevligt att vara med mig. Men nu känner jag verkligen att jag är ute på andra sidan och det är härligt att få längta efter träningen. Och jag har 3 träningspass kvar på mitt eget sommarträningsprogram. Så att jag kommer hinna klart med det i augusti. Vilket också känns skönt. Planen liksom drog ut lite grann på tiden. Men jag har marginaler. Så att jag känner ingen stress i det. Men det är så härligt. Och jag är så glad över att jag bokade av PT-kunder. Att jag satte gränser. För att jag är sån som annars kan säga så här. Jag är lite förkyld. Jag är inte tillräckligt frisk för att träna. Men ändå säga till min PT-kund, om du vill att vi ska köra så gör vi det. Men jag vill bara liksom flagga upp. För att jag kan ju själv bli lite irriterad när människor kommer och sjuka.
Ja.
Och så får man veta det där och då. Då är jag så här, men vi hade kunnat ha det här på telefon istället. Så att jag är väldigt glad över att jag satte gränser. Och jag tror att då blev jag av med den här skiten mycket snabbare.
Det blev det ju helt säkert. Nu tycker jag att du låter pigg och fräsch.
Ja, gud, I've got the glow.
För det är ju, jag kommer att tänka på det nu när jag satt och reflekterade här över tränarna när man är sjuk och sådär. Vad frustrerande det är, du som aldrig blir sjuk vet ju säkert inte hur det är då. Men jag hade ju en period när jag var förkyld hela tiden. Alltså hela tiden småsjuk. Och sen när man började träna så började man alltid lite för tidigt för att man är så stressad. För det har bara gått så lång tid och man har varit sjuk och så. Så fort man känner sig lite bättre så börjar man träna. Och vad händer då? Ja, men då blir man ju sjuk igen. Och det där höll ju bara på. Och varje gång som jag började köra lite hårdare, så här, det här var ju på tiden när jag tränade med Mårten och hade en PT. Så varje gång som bara, nej men nu är jag tillbaka, nu kör vi. Och så kör man igång stenhårt med sin PT och bara, oh jäkla gött det är att vara igång igen. Och så dagen efter, hej, nu är jag sjuk igen. Jäkla skit. Det är så otroligt frustrerande. Och nu på hösten tänker jag är en sån period för väldigt många när man blir sjuk stup i kvarten.
Ja, och mitt bästa tips är ju det här extremt sexiga tipset om att man ska äta frukt och grönt. Man ska sova så mycket man kan. Man ska vara noggrann med handhygien och vara ute så mycket som möjligt. Det är det bästa sättet att hålla sig frisk på. Men jag minns när Sixten och Baxter var små och de var på förskolan. Baxter, han var ju typ sjuk från november till april.
Åh, herregud.
Alltså flera år på raken. Och han var så babba, göra schema med så här, vem som skulle vara hemma med honom. Och sen så varje dag också göra den här bedömningen. Är han frisk idag? Ja, jo men det är han nog. Och sen på kvällen så var han så här rosslig igen. Och så har jag själv lite så här issues med så här snoriga barn.
Ja.
Och liksom, jag tycker att det är lite jobbigt när barnen är så små och de kladdar mycket på varandra och rullar i en så här soffa på förskolan och så ser jag framför mig hur allt snor bara blandas.
Gud vad äckligt!
Men jag är ju sån som förälder som, ja, fram till, ja, nu skulle jag säga att de sköter det själva. Nu går ju de i 3 Sixten och Baxter.
Ja.
Men de byter ju fortfarande kläder när de kommer hem från skolan och fritids. Då brukar de svajda om. Och när de var små, då bytte jag kläder på dem. När de kom hem från förskolan. Och jag tror att det var en av anledningarna till att jag höll mig frisk.
Har du sålt in till dem att de måste byta kläder när de kommer hem?
Men jag tror att det är lite grann det här med att man bryter av blocken. Att man liksom... Att nu är det någonting annat. Det är ett annat tempo hemma. Man kanske använder en annan samtalsvolym. Att man kanske rör sig lite annorlunda hemma jämfört med när man springer på fritids eller liknande. Och det som jag är lite glad över, lite stolt, det är ju att mina barn säger till sina kompisar när de kommer hem innanför dörren att de måste gå och tvätta händerna.
Det är ju jättebra.
För det har vi. Alla som kommer hem till oss som liksom kommer utifrån och har varit iväg på någonting, de alla vuxna tvättar händerna för att de vet att det är viktigt för oss. Men Sixten och Baxter tar liksom lite eget socialt ansvar för att även kompisarna ska göra det. För sen så håller de i PlayStation-kontrollerna och sådär. Och det är ju ändå lite såhär, det har blivit något automatiskt. Men jag tror också att framförallt Sixten, min stora kille, han är ju lik Dylan. Han gillar inte när det är kladdigt. Han har aldrig någon fläck på kläderna. Det är liksom, han, det ska vara rent. Han har ju liksom sina böcker i storleksordning och det ska vara ordning och reda och kalsongerna ska ligga i smutsfetten varje kväll. Men det har jag inte lärt honom. Det har han nog lärt sig av någon annan eller kommit på själv.
Ja, nej, men det är ju ändå bra. Tvätta händerna när man kommer hem. Det är ju ett enkelt tips för att hålla sig lite friskare kanske i alla fall. Jag har också noja för att hålla i stänger och sånt på tunnelbanan. Eller på bussen eller vad det än är. Eller du vet, trycka på stoppknappen. Jag fixar inte det. Och det kan ju vara lite jobbigt ibland.
Kör du med armbågen
ja,
då?
Ja, jag kör med armbågen och jag försöker alltid stå lutad mot någonting så jag slipper ta i det med händerna. Men den här basilskräcken, den blir bara värre och den är inte sund. Jag känner det själv, så här, det här håller på att spåra, det är inte bra. Men ja, vad ska man göra? Vad ska man göra?
Ja. Men jag tänker på de här som får upprepade förkylningar, som där man får bli förkyld flera gånger på raken. Mm. Så fort man börjar träna så blir man förkyld. Och dels så tror ju jag det här med att man går in i gym. Det är ju, gym är ju bakterie här där.
Alltså det, oh, nej, trigga inte igång ju, det här för mig nu på gymmet. Nej,
men du är ju, ja, men du är ju inte på gym lika liksom, så regelbunden som du kanske har varit tidigare.
Men
jag tror folk förstår ju inte hur mycket kroppsvätskor det är som blandas. Sen kan man ju ha en diskussion om hur länge bakterier överlever på stål och sådär. Men också det med att människor börjar träna för hårt efter en förkylning. Mm. Att man helt enkelt tänker att man bara kan ta vid och ta i lika mycket som man brukar göra. Så jag, just det här med promenaderna istället för att dra sina liksom hårdaste intervallpass, det tror jag är jättesmart. Att man tänker att man ska stegra upp träningen. Sen är det lätt som coach att säga sådär att ja, när man är sjuk så har kroppen fullt upp med att ta hand om basilusker och så. Och när man sen är frisk och ska börja träna så är kroppen faktiskt inte återhämtad. Utan att man är sjuk först och sen behöver man ha några dagar innan man vrider på liksom med stressorer som det kallas för. Där ju träning är en av flera stressorer. Mm. Men om man blir frisk och så tänker man att man ska gå tillbaka till jobbet. Man ska dra på sig alla de här projekten som man har under en vardag. Plus träna så hårt som man tycker att man måste träna för att man tror att det krävs för resultat och så vidare. Så har man inte immunförsvaret för det och så får man då en ny förkylning. Så det är ju oftast, det är lätt att säga som coach. Sen är det ju extremt svårt att tillämpa i praktiken. Men som idag till exempel när jag ska börja träna. Jag kommer ju inte dra på det allra tyngsta, jobbigaste, högsta. Utan jag liksom jobbar igenom kroppen. Och jag tror att många tänker liksom att man, nu har jag vilat, nu känner jag mig astark. Och så lägger man på kanske ännu mer än vad man gjorde innan man blev sjuk.
Men nu vill jag höra en sak från dig, om det här är sant eller om det är en myt. Jag hörde nämligen en grej på Nyhetsmorgon idag. Där, jag tror att det var bland annat Henrik Fexeus som har skrivit någon bok tillsammans med någon om hur man ska hantera stress och sådär. Då pratade de lite grann om träning. Och då sa tjejen som han då hade skrivit den här boken med att det gav lika bra effekt att träna 3 minuter med väldigt hög puls som att träna 2 timmar lågintensivt. Så att ibland att det kunde räcka med att träna 3 minuter med hög puls. Och jag har ju hört typ sådana här teorier flera gånger förut. Att det räcker att göra kortare pass med väldigt hög puls. Till exempel Almenäs-pokalen är ju ett exempel på det. Men då håller man ju ändå på i nästan 20 minuter. Så att det är ju ändå ett längre kortare pass eller vad man ska säga. Men 3 minuter tyckte jag lät så lite. Vad är din input på det här?
Ja, det där är ju ganska intressanta det finns flera sådana påståenden som handlar just om högintensiv träning och under kort tid. Och att det på flera sätt, beroende på hur man mäter, ger mer utdelning än långsamt lågintensivt. Alltså det här med att man, vi brukar säga att man har inte högre puls eller flåsigare, att man kan berätta sitt livshistoria. Medan som man säger, de där 3 minuterna, då ska det ju vara så jobbigt så att man inte vet, alltså man inte vet om man ska ta vägen.
Exakt.
Om man tittar på vissa typer av mätvärden så kan man se att det blir inte mer, det blir inte bättre bara för att du kör mycket, mycket längre. Men då tittar man framförallt ur hälsoperspektiv. Alltså att man maxar vissa av de mätvärdena. Men om vi pratar ur att man till exempel då ska prestera mer, orka längre, bygga muskelmassa, bli uthålligare eller kunna förhöja sin maximala kapacitet, då behöver man jobba mer med tåligheten, mer belastning under längre tid, oavsett om det är styrketräning eller konditionsträning. Men när vi pratar ur ett stressperspektiv så kan man komma jättelångt med de här jättetuffa 3 minuterna. Men det som jag tänker är viktigt att komma ihåg i sånt perspektiv, alltså man pratar om att man ska verkligen optimera, för det är det egentligen det handlar om, att man vill ha, man vill trycka ihop allting, det är att dels kan det vara hög skaderisk. Det andra är att man kanske måste värma upp på något sätt, att man förbereder sig för det man ska göra. Man kan ju inte bara sätta sig på en motionscykel och trampa det hårdaste man kan i 3 minuter. Alltså, man kommer ju få syreskuld ganska så direkt.
Ja.
Så att det kanske, det ofta så föregås ju den där 3 minutaren av någonting annat. Alltså att man helt enkelt driver upp tempot över tid. Men generellt sett så är det ju många som, om man till exempel tittar då på, som vi pratade om tidigare idag, energiförbrukning, hur många kalorier man förbränner. Då förbränner man fler kalorier på en timmes jogging, just alltså den kortsiktiga energiförbrukningen, än vad du gör av de här bara en 3 minutare. Men om man tittar på flera, på blodvärden och liknande, då får man ut jättemycket av den här 3 minutaren.
Så hälsoeffekten kan man få av de här 3 minuterna, men man blir inte mer tränad. Är det ungefär så?
Nej, man kommer inte kunna springa milen på att köra 3 minuter en gång om dagen.
Nej.
Det kommer man inte riktigt få ut kapacitet för. Men jag tänker så när man pratar om målgrupp just för de här högintensiva, det är ju det som är det här ursprungliga Tabata-konceptet som ju idag används jättebrett och jättegenerellt, och man lägger in vilka övningar som helst på ett, när man pratar om 8x20 sekunders arbete riktigt hårt, och sen har man 10 sekunders vila mellan varje. I det ursprungliga Tabata-formatet så har jag lärt mig att det är 2 stycken 4 minutare 8x20 sekunder med ett par minuters vila emellan, så att man upprepar den här 4 minutaren alltså 2 gånger.
Ja.
Målgruppen när man pratar om den typen av högintensiv, fruktansvärt jobbiga belastningen för kroppen, det är att man sätter det emot ett, människor som tror att det måste vara 60 minuter jogging för att det ska bli någon effekt alls, och därför så blir det inte några 60 minuter överhuvudtaget.
Nej, exakt.
Så att det kanske är bättre att köra korta intervaller hårt under några minuter än att inte göra någonting alls. För man tänker att ja, men kroppen börjar ändå inte förbränna fettet förrän efter 30 minuters löpning. Det finns ju några sådana här märkliga påståenden.
Ja.
Så då pratar man ju om att sänka tröskeln för en grupp som inte rör sig överhuvudtaget. Dessutom kan man se till exempel då, om man har en person som är gravt överviktig eller har fetma, så kommer den personen ha extremt svårt att springa en timme eller jogga en timme. Men om man sätter den personen på en cykel och sen får den cykla ut allt vad den kan i några minuter, så kommer det i sig vara en så pass stor belastning för kroppen att det kommer att räcka. Det är lägre skaderisk för en sån person 3 minuter på cykeln än att jogga en timme.
Mm.
Den kommer antagligen få ont ganska så snart efter i den här joggingrundan. Så att man kan ju titta på vem är målgruppen för den typen av påstående, men också då att våga sänka tröskeln för människor som tror att träning måste vara 60 minuter eller 45 minuter, träning måste vara på gymmet, träning måste vara. Och så ser man, okej, 3 minuter hopprep i vardagsrummet en gång om dagen. Det kommer göra jättestor skillnad för hälsoeffekten, både på kort sikt och lång sikt. Men har man en person som löptränar 3 gånger i veckan och kanske kör kortare styrkepass 1 eller 2 gånger i veckan hemma eller utomhus eller på gymmet. Om den personen skulle byta ut all den träning mot 3 minuter ashårt varje dag, så kommer den försämras i på det sättet som den personen är van vid att mäta träningsresultat. Så det handlar ju inte om att få dem som tränar mycket och ordentligt att de plötsligt bara ska träna 3 minuter, utan det handlar ju om att få upp den här gruppen som tror att jogging måste vara eller träning måste vara 60 minuter jogging, och det pallar man inte, så då gör man ingenting alls. Så tänker jag i den här typen av frågor.
För att det här är ju ett trick som ofta används när kvällstidningarna ska locka till sig klick eller sådär. När man skriver så här, träna 3 minuter om dagen och gå ner i vikt. Alltså, ofta används ju det här som att det krävs inte mer än så lite högintensiv träning för att du ska gå ner i vikt. Och sen kanske det kommer efteråt att du måste också äta så här och så här och så här. Och så är det egentligen då kosten som gör att man går ner i vikt. Det var ju väldigt sjukt. Jag blev ju utnyttjad i en sån här kampanj. Pratade vi om det förra veckan? Jag kommer inte ihåg.
Nej, det har vi inte gjort.
Nej.
Men berätta.
Jo, jag var med. Det är flera kända kvinnor då som har blivit utnyttjade, namn, bild och även uttalanden som de påstår att vi har gjort i såna här bluffkampanjer för något medel eller tablett eller vad det nu är som man ska äta för att gå ner i vikt. Och då säljer de in det som att man behöver inte träna och inte ändra kosten och man kommer att gå ner jättemycket i vikt. Och då hade de använt mig i en sån där kampanj, och då hade de tagit en förebild när jag var gravid och en efterbild när jag står i träningskläder. Det roliga var bara att förebilden var från 2017 när jag var gravid, och efterbilden var från 2015 när jag var kanske mitt tunnaste jag. Så det var ju också lite kul. Så, ja. Det var ju väldigt dåliga piller i så fall om det slutade med att man blev gravid och det var enda effekten. Men det roligaste var nästan att de hade skrivit i texten, så hade de skrivit så här gjorde jag utan att träna och ändra min kost, gick jag ner 3,5 kilo i veckan. Och egentligen så ska man ju bli väldigt arg över de här grejerna, för att det är ju jävligt fult att utnyttja folk sådär, man kan inte komma åt dem heller, för att ja, det är omöjligt, folk polisanmäler, det händer ingenting. Men jag började skratta. Jag var så här, men tror de att någon kommer att gå på det här ens en gång? Alla människor förstår väl att man kan inte gå ner 3,5 kilo i veckan utan att träna och ändra sin kost. Man kan inte, i princip inte gå ner 3,5 kilo i veckan oavsett. Alltså då ska man vara extremt, extremt överviktig om man ska kunna gå ner 3,5 kilo i veckan. Och att jag som en normalviktig person skulle gå ner 3,5 kilo i veckan, alltså det är ju så bizarrt så att ja, du hör ju själv. Så att jag garvade mest och tänkte så här, ingen som någonsin har lyssnat på träningspodden kommer ju i alla fall att köpa att den här bluffannonsen är äkta. För hur bizarrt var inte det? De kunde ju ha tagit något som åtminstone lät rimligt. Så här gick jag ner 1 kilo i veckan. Eller vad? Det är så sjukt.
Men vad gör man? Alltså, anmäler man ett Facebook-annonsen som bluff? Eller vad gör man någonting?
Nej, men det är jättesvårt. Man får ju anmäla till Facebook då. Det brukar ju inte hända speciellt mycket när man gör det. Om man nu inte är kroppsaktivist eller lägger ut bilder när man ammar. För då brukar det försvinna väldigt fort. Både på Facebook och Instagram. Det är tydligen det absolut hemskaste. Men vapen och sådana grejer, det får ligga kvar.
Misshandel.
Ja, misshandel eller våldtäktsfilmer eller vad det nu kan vara kan ligga ganska
eller
länge.
Eller när jag pratar om bäckenbotten och knip Och så vi gjorde en reklamfilm för det tillsammans med Norstedts när jag släppte min bok Lofsans underverk, som ju handlar mycket om kvinnohälsa och bäckenbottens betydelse för hälsa.
Mm.
Och så ville vi då sponsra in den på Facebook. Och Facebook bara, app, vi kan inte prata snippa på Facebook. Jag bara,
nej, men det är så sjukt. Då blir man ju bara, ja, jag vet inte. Jag vet inte vad man ska säga om det. Det är ju något som är väldigt ruttet där i alla fall. Men hur som helst så händer ju ingenting. Jag har inte polisanmält själv. Jag har bara inte orkat ta tag i det. För att jag vet att flera av mina kollegor har gjort det och det händer ingenting. Alltså det händer ingenting. Så att, ja, jag vet inte vad man ska göra. Man får ju bara, jag har gått ut i mina kanaler och sagt att det här är falskt, det är bluff. Och får ju då hoppas att folk ser det. Men jag tänker också så här, vi måste bli mer källkritiska. Om något verkar för bra för att vara sant så är det ju med all säkerhet just för bra för att vara sant. Påstå någon till dig så här, ät de här pillerna så kommer du gå ner 3,5 kilo i veckan utan att träna eller ändra din kost. Då måste hjärnan klara av att tänka så pass kritiskt att det här kan inte stämma, för det här är helt omöjligt. Så att, jag tycker folk överlag måste bli lite bättre på källkritik. För att jag fick några mejl på Facebook då, från folk som bara, är det här sant eller inte? För jag har beställt nu och det var länge sedan jag beställde och jag har inte fått det hemskickat och jag får inte tag i dem när jag försöker mejla eller ringa. Och jag bara, nej, tyvärr, du har blivit lurad. Men då måste man ibland vara lite mer kritisk när man läser saker. Så här, ja.
Och det hänger ju, då tänker jag ju på den här 3 minuters konceptet när det gäller träning. Då får man ju också fundera över, är det rimligt för mig att jag skulle få, alltså om det var så att de här 3 minuterna skulle räcka för mig för att gå ner de här kilorna eller vad det nu är i vikt, som om man då pratar om när korta asjobbiga 3 minuters pass framställs som viktnedgångsgrejer. För det är ju ofta det som är de här artiklarna som man ska ju då komplettera med värsta kostschemat när man äter typ 600 kalorier om dagen. Och det liksom sätts ihop i ett sammanhang där sammanhanget är asjobbigt. Men det framställs som att de här 3 enkla övningarna kommer lösa alla dina problem.
Exakt.
Men så där är ju också då källkritik. Är det verkligen lösningen på mina vikt-issues eller vad det nu är som man har för typ av hang-ups. Men jag tänkte på en annan sak. Nu vet jag inte, men efter halva sommaren så tittade jag på statistik för alla sommarprat.
Mm.
Och då var Anders Hansens sommarprat det som var det mest lyssnade avsnittet.
Mm.
Och Anders Hansen har ju skrivit flera böcker som handlar om hälsa. Framförallt om liksom mental hälsa. Han har skrivit en bok som handlar om ADHD och pratar mycket om så här, liksom gener kring ADHD. Och jag och Anders har föreläst tillsammans. Vi har haft så här, att han efter mig och jag efter honom, eller att vi har liksom någon temakväll tillsammans. Jag har lyssnat väldigt mycket på honom och han pratar väldigt mycket om just fysisk aktivitets betydelse för mental hälsa.
Ja.
Och han förespråkar ju inte den högintensiva träningen i första hand, utan just raska promenader som är med en pulsnivå motsvarande vad många liksom också då kan jogga långsamt i. Mm. Vi brukar ju prata om i träningspodden att många människor som joggar egentligen med lite för hög puls för att det skulle vara lågintensivt, men man tänker att jogging är bättre än att gå.
Ja.
Och man brukar ju särskilja på jogging och gå att när man går har man alltid en fot i marken, medan jogging har man en luftfas.
Just det.
Att det är det som är lite skillnaden. Och pratar man om att gogga, att man liksom, gogging kan ju vara växelvis jogga gå, men det kan ju också vara att man helt enkelt har kvar en fot i marken hela tiden, men man liksom är övergående till jogging. Och han pratar ju just om de här 30 minuterna lågintensiv träning och hur mycket det gör för vår mentala hälsa. Så att man får nog liksom sätta det mot varandra. Sen tror ju jag på att till exempel 3 minuter ashårt på vardagsrumsgolvet kanske inte är bättre än de här 30 minuterna som man promenerar runt en sjö eller i skog. Det finns ju något så här jätterolig studie som jag vet inte om det var Nyhetsmorgon, men det kan ha varit, men något sådär program där man hade, och nu har jag, det här är helt fri tolkning från mitt minne, där man hade tittat på hur en viss typ av träd, hur det påverkar människors sinne. Mm-hmm. Och så hade man så här sett att om det typ var tall då.
Ja.
Jag tror att det var tall till och med, för att jag fick såna här flashar från tidigt 90-tal, kanske sent 80-tal, när alla hade såna här små keramik fat, så sätter man ett värmeljus under, så skulle man hälla tallbarsolja i en liten sån här skål i det här fatet, och så skulle man tända värmeljuset, och så luktade det så här tallbar i hela hemmet.
Mm.
Kommer du ihåg det här?
Jag kommer ihåg.
Det var ju verkligen jätteinne.
Ja.
Och det man hade sett då, att människor som vistades bland typ tallar då i större utsträckning upplevde högre mental hälsa, att man helt enkelt mådde bättre, klassade sig själv som friskare. Och då hade man den här slutsatsen, och det är liksom rekommendationerna, och när media då liksom tar anspråk på ett sånt typ av påstående, det var att vi planterar massa tallar i stan där människor bor.
Ja.
Och då tänker jag, ja, eller så kan människor ta sig till skogen där tallarna redan står.
För det är väl lite grann av poängen också.
Ja, snarare än att man ska vara kvar i sin stadsmiljö, urbant, där det bara är massa betong. Alltså, för mig blir det så här att vistas i naturen är en jätteviktig friskfaktor. Och att då, jag fattar ju låg tröskel, träna på vardagsrumsgolvet. Jag älskar ju hemmaträning, och så många somrar som jag bara har tränat liksom ute på landet precis utanför huset, för att det har varit min lägsta tröskel, för att få ihop det med mitt, liksom med familjen och de utflykter som man vill göra. Men det här med att få människor att vistas, att både då flåsa lätt, svettas lite grann och göra i naturen, det tror jag man ska mer fokusera på än att det ska vara superhögintensivt, astufft pass, kort, hemma eller på gymmet.
Exakt. Och låt mig nu bara också få sticka in att alla som inte har lyssnat på Anders Hansens sommarprat måste ju göra det, för att det är så bra så att det inte är klokt. Alltså man får så mycket insikter, och man känner verkligen att det är livsviktigt att motionera. Att röra på sig är livsviktigt. Och det här med att man kan leva, att man liksom får plusår när man rör på sig jämfört med minusåren man får om man inte gör det. Alltså det fick i alla fall igång mig. Och så kanske man inte tänker när man är 20, för då är man ju odödlig. Men när man börjar ändå komma upp i ålders, och då börjar man ju tänka så här, hur ska jag nu göra för maximera min livstid, om man nu har turen att få vara frisk i övrigt. Hur ska jag göra för att kunna må bra så länge som möjligt och ha ändå en så här stark och sund ålderdom där man faktiskt kan göra saker? Och det kände jag när jag lyssnade på Anders Hansen, så här, shit, det här är viktigt, det här måste alla människor höra på. För det här är ju folkhälsokunskap, skulle jag säga, som alla måste ha.
Ja, tyvärr så tror jag att sommarprat är ju väldigt bra sätt att nå verkligen bredd, massa, att nå liksom folket. Men annars, alla de sådana typer av budskap, de träffar ju i princip alltid de människor som redan bryr sig,
ja,
som redan engagerar sig, som redan har den här medvetna,
tyvärr,
aktiva livsstilen. Och vi ser ju ur ett så här socioekonomiskt perspektiv, så ser vi ju att det träffar inte rätt. Och jag kan ju känna ibland att de människor som blir frälsta på Anders Hansen, de är så långt ut på en hälsoskala, så att jag kan känna mig så här, åh herregud, att jag är liksom i det där gänget, så jag är den som är minst hälsosam.
Mm, jag förstår.
Så jag gillar ju när människor faktiskt hamnar i att de måste lyssna, eller måste då. Vissa har ju som utmaning att man ska lyssna på alla sommarprat. Och så tvingas man lyssna på Anders Hansen. och så får man massa argument för mycket siffror och man pratar om till exempel då lindrigare eller lättare depressioner och titta på vad fysisk aktivitet faktiskt kan i komplement eller till och med ersätta medicinering.
Mm.
Men sen måste man ju också komma över den tröskeln att faktiskt göra någonting av det. Och då kan jag tänka så här, okej, okay, alla människor som ligger i hängmattan på sommaren och lyssnar på Anders Hansens sommarprat som handlar om fysisk aktivitet. Okej, okay, man borde ju liksom redan efter typ 5 minuter in i avsnittet resa sig upp ur hängmattan och ta den här promenaden medans man lyssnar.
Verkligen. Men det var ju det man också blev sugen på, kände jag. Alltså verkligen. Och det som du säger, jag tror sommarprat är nog, det är nog ett bra forum. Så jag är glad att han använder sitt sommarprat till det han använder det till. Och inte använder det till att berätta alltså direkt sin egen livshistoria som många kanske gör. Jag tror hans sommarprat var jätteviktigt. Hoppas att det nådde några som verkligen behövde lyssna på det.
Ja, och har man inte lyssnat på det än så kan man ju faktiskt göra det. Jag tror... Om jag inte minns fel, jag som tycker det är kul med lite så här statistik och sånt där, att under 2 år så har hans bok som handlar om samma ämne varit en av de mest sålda, både som hård perm och som pocket, och jag tror att den finns som mjuk perm också. Att den har legat alltså mest sålda typ alla kategorier på den topplistan. Och då konkurrerar man ju med Läckberg, Sofie Sarenbrant och Alex Schulman och de här riktigt stora författarna som skriver romaner. Och det tycker jag ju också är spännande. Men den ska ju inte bara stå i bokhyllan. Man får ju, alltså jag älskar ju när böcker flyttas runt. Jag tycker det är superkul när kompisar till mig eller jag ser på så här sociala medier folk som så här efterlyser hej, jag har lånat ut Stora löparboken för kvinnor. Vem har jag lånat ut den till? Finns den kvar? Har den flyttat vidare? Att man faktiskt vågar lämna över böcker. Att böcker ska inte bara stå i en bokhylla, utan man ska ju verkligen... Det är nog en av de så här finaste presenterna som man kan ge bort. Det är en bok man själv har läst, tyckte om, och sen tänker på en annan människa som man känner, åh, den här personen borde läsa den här boken.
En tummad bok är ju egentligen mycket finare att ge bort än en sprillans ny, tycker jag.
Absolut. Men jag har ju min nyaste bok, Bli hälsoklok, nu kommer lite reklam. Den kom ju ut typ förra veckan. Och jag ger ju bara bort den boken nu. Och den är helt otummad, men den är signerad. Så att jag får säga så här, som eller jag förekommer de som kommer få den i present av mig. Den kommer med kärlek, dock är den inte bläddrad i.
Ja, men det vore lite konstigt om du hade läst alla exemplar av din egen bok.
Du ska få en bok av mig.
Ja, det kräver jag. Jag kräver en bok. Och den ska vara signerad.
Du kommer gilla den.
Ja, men det är bra. Jag läser ju mycket. Anders Hansens bok finns ju hemma i min bokhylla också, såklart. Men du, var skönt. Jag tyckte nu gjorde vi liksom lite, en liten folkhälsoinsats här på, i slutet av avsnittet.
Ja, det är, Träningspodden tar sitt uppdrag på fullaste allvar.
Ja, jag gillar det. Jag gillar det att det inte bara blir flams och kul och...
Snorprat.
Ja, men att det ändå blir också lite substans.
Nästa vecka, Jessica.
Ja, vad händer då?
Då har jag två stycken lyssnarfrågor. Och sen hänger det ju fortfarande en lös tråd från mig. Och det är mitt beep-test.
Just
som jag
det.
Ju fortfarande inte har gjort.
Nej, så då måste jag lovar, du göra det den här veckan.
Du har Singapore som din cliffhanger och jag får köra mitt, jag får ha mitt beep-test. Jag måste skjuta det lite grann på framtiden, några dagar till, eftersom det är en maximal prestation och det ska man inte göra när man har varit sjuk. Så att jag lever som jag lär, i alla fall när jag pratar i Träningspodden. Och med 2 lyssnarfrågor har jag förberett och sen så blir det ju väldigt mycket höstträning nu. För det är många som drar igång nya träningsprojekt. Projekt sätter upp nya mål. Vi har ju haft Träningspodden 50 pass som vi ska liksom utvärdera. Men sen kommer det ju en ny månad. Det kommer september, oktober, november som är tufft för många. Och december brukar ju för en hel del av våra Träningspodden-lyssnare vara en minst sagt kaotisk träningsmånad. Det är svårt att få till träning i december.
Precis, och det ska man se på som en utmaning. Och utmaningar är härligt. Nu ska ni höra och lära av mig. Så det är så. Det är cliffhangen till nästa vecka. Det kommer bli ett kanonprogram. Precis som vanligt.
Nu, jag ligger redan i träningskläder för jag har varit och jobbat på gymmet. Men nu nu ska jag packa min träningsväska. Jag ska gå och träna. Jag har lite så här pirrig nyförälskelse.
Och vet du vad jag ska göra?
Berätta.
Du kommer inte att tro dina öron. Jag sitter också i träningskläder för att jag har redan innan vi poddade varit på utegymmet och kört styrketräning. Nu när vi har slutat podda så ska jag ut och springa. Så jag körde 2 pass idag. Om jag ska hinna mina träningspodden 50 pass så får jag ligga i lite här nämligen.
Vad ska du springa? Är det då du ska ut och liksom jogga upp din maratonform eller blir det intervaller idag?
Nej, jag tänker att jag måste komma in i joggen lite grann och försöka komma upp lite i distans. Nu ska jag ta det lite lugnt här, men jag måste börja snudda på milen i alla fall så att jag ligger där. Sen tänker jag att de riktigt långa passen, de kommer jag och gör på löpband. Jag känner mig själv. Jag gör dem bättre på löpband. Så att idag kommer det bara bli ett mängd pass liksom. Få in lite skön lufs, tänker jag.
Springer du i obekvämt eller bekvämt tempo idag?
Bekvämt.
Älskar bekvämt.
Ja, älskar bekvämt också. Så därför har jag ingen ångest. Jag känner bara, gud vad härligt det ska bli. Nu ska jag bara ut och lyssna på min bok och ja, mysjogga. Härligt.
Lycka till.
Ja, tack. Och lycka till
och säger, alla ni andra. Jag sa inte ironiskt, utan jag sa det verkligen. Lycka till.
Ja, precis. Det hade kärlek. Kunnat vara ironiskt.
Nej. Gud vad hemskt.
Ja, nej, jag tror inte att du är så elak, Lovisa. Det tror jag inte.
Nej, det var verkligen lycka till.
Och lycka till alla ni andra som ska ge er ut på fredagsfys före fredagsmys. Eller kanske redan är det. För att jag tror att ni har ju verkligen anammat Anders Hansens koncept. Ni är ju redan ute och tränar när ni hör det här. Springer eller promenerar eller cyklar eller gör någonting annat. Så heja er allihopa så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram.
Puss, puss.
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.